Certainly you are all curious to know as to what is being taught in this meditation center.
En utmanande form av meditation ska det nu handla om i dokumenterat.
10 dagar i tystnad, det låter ju helt galet. Varför gör man sånt?
Den här meditationsformen är en form av vipassana meditation enligt läraren Goenkas metod med minst 10 dagars kurser.
Tavallaan tämä liippaa toisaalta sellaisia kysymyksiä lähellä, kuten että miten sit, niin kuin vaaralliset harrastukset. Että joku voisi sanoa, että se on vähän niin kuin vuorikiipeilyä.
Den har spritt sig över hela världen. Det är många som prisar den, medan den för andra har lett den till en långvarig kamp med psykiska besvär.
Så den 7:e dagen, den var alldeles förfärlig. Den värsta dagen i mitt liv. Allt bara var liksom mörkt och hemskt.
Jag lyssnar på en podcastserie om en meditationsform jag aldrig hade hört om tidigare. Vipassana meditation. Podcasten Untold the Retreat. En undersökande podcast producerad av den brittiska affärstidningen Financial Times redaktion.
Your goal is to focus your mind. Your back hurts. Your knees hurt. And you're pretty hungry. You've been here 3 days and you have 7 more.
På Financial Times sida står det att 1000-tals personer varje år deltar i retreater för att lära sig vipassana meditation. Av en annan källa lär jag mig att vipassana är en form av högintensiv mindfulness meditation, långt från någon semester. Här är det inga lotusblommor, massage eller mantran. Istället ordnas kurser där man kan sitta och meditera upp till 10 timmar per dag. Gör man det hängivet kan man nå insikt om verklighetens sanna natur. Bland andra högt flygande techmoguler i Silicon Valley är hänförda av den här krävande sorten av meditation. Och inträdet till en retreat kan vara lika otrovärd som till en av de mest hypade musikfestivalerna, står det. Jag blev inte mindre intresserad när jag lyssnar på fortsättningen av trailern till Financial Times podcast.
The retreat. I went into what I would consider a psychotic break.
It was like being in a torture chamber for my mind for 6 months.
The retreat.
The final goal is to purify the mind.
Vad är det här riktigt frågan om? Kan meditation verkligen förorsaka en psykisk kollaps? Jag får först kontakt med 3 vipassana meditatörer i Finland av totalt ungefär 2000-3000 meditatörer här. Och senare ännu med den 4:e, Johannes. De är alla 30 plus eller 40 plus. Tammerforsborna Hanna Gustafsson och hennes man Sakari Alastalo och Vasabon Mirva Palmunen är de som svarar mig allra först. Men de är precis på väg till Indien för att vara med om en 45-dygns respektive en 60-dygns vipassana kurs. Så jag förstår att de måste ha en gedigen bakgrund i det här. Nybörjare går nämligen alltid först högst på en 10-dagars kurs. Hanna Gustafsson, som ska på 45-dygnskursen, hon skickar mig några ljudklipp när hon har kommit fram till kursplatsen i Indien. Det gör hon nu så länge hon ännu kan göra det, för när kursen har kört igång ska alla yttre distraktioner vara bortskalade. Så deltagarna lämnar bland annat ifrån sig sina mobiltelefoner. Hanna Gustafsson.
Så nu är det dag -1 på kvällen. Det har varit fullt upp idag med olika slags förberedelser inför kursen. Vi har bland annat ställt i ordning meditationssalen. Och det verkar som att vi kommer vara cirka 100, 110, 120 elever på denna kursen. Vi var precis inne i stan som ligger här bredvid och köpte batteri till väckarklocka och myggmedel och lite sånt som kan vara bra att ha på kursen. Och vi började känna lite nervöst inför kursstarten.
På Vipassanas hemsida i Sverige står det bland annat följande förhållningsregler för kurserna. Alla former av kommunikation med andra kursdeltagare är förbjuden, vare sig det sker inom gester, teckenspråk, skrivna lappar och så vidare. Kontakt med läraren och kursarrangörerna ska också inskränkas till ett minimum. Elever bör utveckla inställningen att de arbetar i avskildhet. Fullständig åtskillnad av män och kvinnor upprätthålls. Par, vare sig de är gifta eller inte, får inte ha någon kontakt med varandra under kursen. Joggning är inte tillåtet. Eleverna har under pauserna möjlighet att promenera inom angivna områden. Droger, alkohol eller andra berusningsmedel, som också olika sorters tobak, får inte tas med till kursplatsen. Detsamma gäller lugnande medel, sömnmedel och liknande. Den som tar medicin här på läkares ordination måste kontakta läraren om det här. Att spela musikinstrument, använda radio etc. är inte tillåtet. Läs- eller skrivmaterial får inte tas till kursen. Inspelningsutrustning och kameror får inte användas utan lärarens uttryckliga tillåtelse. Och kommunikation med någon utanför kursområdet, till exempel genom brev, telefonsamtal eller besök, är inte tillåten förrän kursen är slut. I nödfall kan en vän eller släkting kontakta kursarrangörerna. Veckorna går. Men så en dag kommer det ett andra meddelande. Den här gången är det från Hanna Gustafssons man, Sakari Alastalo. Efter 60 dygn i Vipassana meditation i Indien låter det så här när han slår igen porten bakom sig.
Så. Nu är kursen slut och dags att åka från centret. Väldigt fint att få sitta så länge här. Det är typ 12 timmar från Mumbai med tåget och det finns plats för säg 800 meditatörer sammanlagt på tre olika centren som ligger på samma campus. Så det är verkligen ett industri av meditation som bara går här. Fascinerande.
Efter kursen åker Hanna och Sakari ännu omkring ett tag i Indien. Medan Mirva kommer tidigare hem. Hon arbetar till vardags som bildkonstlärare och är också idrottslärare. Mirva tar emot i en före detta fisknätsfabrik i Vasa. Här bor hon tillsammans med sin man Jalmari och ytterligare en familjemedlem.
Det här är meditationsplatsen. Men om du vill se en till som bor här. Han heter Onni.
Onni Sköldpaddan.
Onni gillar väldigt mycket att meditera.
Då vi sitter så kommer han alltid till famnen och sitter helt stilla. Utom nu då jag har varit i Indien, så nu vill han bara klättra på mig.
Mirvas man Jalmari arbetar i byggbranschen och han mediterar också aktivt tillsammans med Mirva och Onni. De mediterar varje dag, en timme tidigt på morgonen och en timme på kvällen. Mirva har bott ett år i Kanada. Det var där som hon kom i kontakt med Vipassana meditation för första gången, då hon blev bekant med en yogalärare.
Så hon får till en sån här Vipassana. Och då tänkte jag att oj, 10 dagar i tystnad, det låter ju helt galet. Att varför gör man sånt? Och tänkte att oj, hoppas hon inte blir helt galen. Att det låter ju för mycket. Nå, men hon får dit. Och när hon kom tillbaks så märkte jag att oj, hon hade inte blivit galen. Utan tvärtom. Bättre självkännedom och någon styrka. För att tidigare, hon sa nästan aldrig nej. Men sen plötsligt började hon säga att nej, jag tror inte riktigt vill det där eller sådär. Och jag bara, va? Oj, sa du på det sättet? Jag märkte att det hade hänt någonting. Vad häftigt. Sen var det en annan kompis som for dit. Han var en sån här väldigt rastlös. Han kunde inte titta på ögonen länge. Han tittade lite runt. Händerna gick lite, eller klappade lite på bordet sådär. Och sen när han kom därifrån så var han helt sådär. Hej Mirva, tittade länge på ögonen, var helt lugn och jag bara, va? Då tänkte jag att men vad häftigt, då var det bara sådär, jag måste få, jag vill veta vad det gör för mig.
Etelä-Hervanta.
Hej,
hej.
Hej, välkommen.
Tack så mycket.
Direkt från Vasa, eller?
Jo.
Ja.
Och så är också socionomen Hanna Gustafsson och språkläraren Sakari Alastalo tillbaka i Finland. Efter att ha lärt känna varandra på Vipassana-centret i Ödeshög i Sverige lever de tillsammans i Tammerfors. Då helt i början fick båda mera förtroende för Vipassana-meditationen när de hörde att den byggde på fria donationer istället för på avgifter.
Vi bodde i Ylöjärvi som är nära här. Över 10 år. Men sen flyttade vi tillbaka till Tammerfors. Det var en av de grejerna varför jag blev lockad av Vipassana. För läste att det var utan kostnad. Jag tänkte okej. Det här kan inte i alla fall vara någon luring.
Jag hade ju provat lite annan meditation innan. Och det kändes så fel att något som ska vara hjälpsamt och ge människor någonting har man en prislapp på. Ofta en väldigt hög sådan. Och just att detta var donationsbaserat var en väldigt viktig del.
Med Mirva i Vasa dröjer vi ännu kvar lite grann i de senaste upplevelserna i Indien. I likhet med Hanna och Sakari har också Mirva varit på kurs i Indien många gånger. För hennes del åtminstone 5 eller 6 gånger, berättar hon. Hon tyckte mera om stället som de var på den här gången.
Det som var jättehärligt i den här Tapovan 2-platsen är det att det var lite längre borta från byn för att det är så mycket buller i Indien överallt. Men man kan ju hantera det där. Så det var inte så hemskt som det var förra gången, då var jag i Bodhgaya. Bodhgaya är en riktigt sån här stor centrum också. Men här så, det var också indisk musik. Den här bra tiden då det inte är för varmt eller för kallt för oss, och när det är en riktigt bra så då är det också bröllopstid och då har de musik hela natten nästan och allt möjligt. Och på morgonen så är det också att det kom någon islamisk bön eller någonting. Och på morgonen, vi vaknar ju 4, det kommer en gång, lite som den här. Vi har också såna där celler, såna små rum där man kan välja om man vill sitta där i helt som lugn och ro ensam eller om man vill gå till salen där det finns andra. Så man mediterar första mediteringen 4:30 till 6:30. Och då kommer också den här vår lärarens lite som sånger ungefär en halvtimme innan vi slutar meditera. Och det är för att ge lite mer bättre atmosfär och lite mer energi och ork och sånt. Halv sju går man därifrån då till frukosten.
Efter det fortsätter det med meditationspass längs med hela dagen, ända in på kvällen. Endast med avbrott för lunch och sen kvällste klockan 17 med något ätbart för den som också behöver det då. Sen följer mera meditering och vid klockan 19 till 20 varje kväll också en kvällsföreläsning. Däremellan promenerar man inom ett anvisat område.
Det är en runda egentligen som man kan gå. Först tänkte jag att oj vad tråkigt, bara gå runt och runt. Men det blev riktigt så meditativt och härligt. Man behöver inte tänka att oj vart ska jag svänga och hur ska jag gå om någon kommer emot. Utan det var verkligen väldigt lätt och alla gick som till nästan samma håll. Någon var det någon som kom emot.
De här cellerna, eller små rummen som Mirva nämnde, de gör mig nyfiken. Tillsammans med Hanna och Sakari tittar vi på ett foto av dem från pagoden vid Dhammagiri meditationscenter. Det här, när hon skriver pagoda, där vi hade meditationsceller.
Ja.
Så, oj, vilken fin bild.
Ja.
Var är cellerna?
Vid de här.
Det små rummen med ventilationslucka där uppe. Det här runda.
Ja.
Och där har man 2-3 kvadratmeter per person, ett eget rum, inget ljus som kommer som kanske gör att man vill öppna ögonen eller någonting. Så det är ett sånt specifikt byggnad för att kunna meditera lite lugnare.
Längst bort på fotot tonar pagoden, den tempelliknande byggnaden. Ut från den, lågt på marknivå, strålar mycket låga, liksom avlånga gångar ut med rundade, hästskoformade tak. De avlånga längorna är byggda tätt in till varandra. När jag ser på bilden får jag lite klaustrofobi medan Hanna och Sakari, som har upplevt dem i verkligheten, är högst positiva. Men när jag säger att cellen låter så där instängt, svarar de.
Det är lite problem med det här översättningen. Det låter väldigt fängelseaktigt.
För det kanske kan upplevas som någon. Mm. Men särskilt när man har suttit många kurser. Som när man sitter sin första kurs så är det ju väldigt sällan att man sitter i en meditationscell. Och i Sverige och i Finland finns det inte ens det. Men vi som har suttit många kurser, vi uppskattar ju verkligen det här. Det ger en så mycket möjlighet att gå djupare.
Men allra tystast kan man väl ha det hemma?
Ja, jo, men det är sant. Men det är det som är så häftigt. Även om man är tystnad så är det ju ett enormt stöd att sitta med andra. Alltså man har ju det här tidsschemat. Man har gången. Hemma har man ju ingen som gör mat till en. Eller inte jag i alla fall. Så att det är ett enormt stöd att sitta med andra.
Ja.
Men vad är då vipassana meditation för något? Och varför gör man det här?
Tidigare var det bara munkar och nunnor som hade den här tekniken. Men då var det Goenkas lärare som började då. Äntligen Goenkas lärares lärare som började då lära det här för alla.
Vipassana hör till de äldsta meditationstekniker som Buddha lärde ut över 2500 år sedan. I början av 1920-talet föddes indiern S.N. Goenka i en indisk köpmannafamilj i Burma. Han var själv också en framgångsrik affärsman men började i mitten av 1950-talet lida av allvarliga migränanfall som ingen medicin hjälpte emot. En vän introducerade honom då inför vipassana meditation som kom att bli till stor hjälp för Goenka. Han dog 2013.
friends, seekers of peace and harmony. Everyone needs peace, harmony in life.
Men lever vidare i alla inbandningar som har gjorts under hans meditationspass.
Vipassana, det är en teknik som passar till alla oavsett vilken religion man har eller vilken bakgrund eller sådär.
Det där med att vipassana passar alla, det ska vi återkomma till. Men själva ordet vipassana, det betyder att se något som det egentligen är.
Unwanted things keep on happening in the life. Wanted things may happen, may not happen in life.
Man ser sanningen. Och det är ju då att man går in med sin egen känsla, egen erfarenhet. Så det är inte så att någon säger vad du ska tro på. Så de lär en teknik som börjar med att man först börjar känna sin egen andning via näsan. Och man börjar koncentrera sig. Och det här gör man 3 dagar. Och för att man får en riktigt bra bas. Och då vi känner andningen så tar det tankarna till den här stunden. Med den här tekniken så börjar de så småningom stanna lite mera, lite mera. Man blir mycket mer här och nu. Och sen på den här 10-dagarskursen så 4:e dagen så då börjar man med vipassana och då går man igenom hela kroppen, att hur det känns i olika delar av kroppen. För att alla våra känslor känns i kroppen och kroppen kommer ihåg väldigt mycket.
Man kommer till en kurte och sitter ner när jag jobbar som lärare så kommer jag från jobbet och det har varit väldigt mycket på jobbet. Sinnet är väldigt uppjagat. Och så sitter man ner och mediterar och ja, precis vad lugnar ner sig. Det man gör egentligen är att man rensar bort det som man skapat under dagen. Man kanske reagerat med ilska till och med eller har tappat tålamod. Så man sitter ner och rensar bort dessa negativa känslor som man utvecklat under dagen. Och på det sättet blir man lugnare och sen slutar sittningen och man är, kan man säga, frisk igen.
Ja, för syftet är ju egentligen alltså, när man sitter kurser och även då när man sitter dagliga sittningarna så är det ju att man får möta sig själv och sina olika reaktionsmönster. Det kan ju vara rastlöshet, oro, för min del nervositet, alltså sånt som man vet man behöver jobba med. Och sen har man ju meditationen och den här tekniken som ett verktyg hur man ska möta det på ett mer balanserat sätt. Och inte skjuta bort det och inte gå in i det men kunna se det. Och då sakta men säkert ser man också hur det försvinner.
Om det myckna sittandet, säger Mirva så här.
Man sitter väldigt mycket och så får man smärtor och sånt får man i kroppen. Men det hör till. Sen börjar förstås komma upp också saker, gamla saker och sånt. Och vissa gånger så är det bara att man känner i kroppen att det gör ont och sånt. Men det går också över. Man börjar märka att jaha, orkar man bara ta det lugnt, objektivt observera, så allt går över. Nå, ja, egentligen allt ändras på något sätt.
Nå, för dig, vad för gamla saker har kommit upp?
Ja, nå, det är en sak till exempel. Jag hade varit mobbad i skolan. I 4:e och 5:e klassen. Där var jag alltid som och räckte upp handen. Jag tyckte det var så intressant och roligt. Men i 5:e klassen fick vi en annan lärare. Då började de kalla mig någon sån här hickipinko eller något. Att man försöker för mycket. Då slutade jag att räcka på handen. Och sen märkte jag bara att det hade ju påverkat också hela mitt liv. Att jag hade blivit lite på det sättet att jag ville inte riktigt visa vad jag kunde. När jag förstod det här så det verkligen har påverkat mig att nu ska jag våga visa vad jag är och vad jag kan normalt som helt och hållet. Och sen så blev jag ju konstnär också så där så har jag börjat våga visa mina verk och sånt och ha lite utställningar och allt sånt. Så det här är en gammal byggnad också en fabrik då? Bomullsfabrik.
Mirva visar sin konstnärsstudio och meditationsstudio.
Sådär, välkommen. Ja, jag brukar göra så här att när vi slutar meditationen. Så att det hjälper väldigt mycket också då man har svåra tider. Till exempel tidigare var det så att om jag kände mig ledsen eller någonting, och då kanske jag bara fot i bio och ville bara se någon rolig film. Men då har jag ju inte hanterat det där som jag ska hantera.
Någon kan börja plötsligt gråta. Det kommer något upp som gör att man blir ledsen och börjar gråta. Man kanske inte gråter jättehögt, men man hör ändå att man börjar.
Och Mirva kommer ihåg hur en kvinna på en kurs var det svårt att sluta skratta.
Det var en kvinna också som hade lite någonting psykiskt. Att hon började skratta så för mycket och högt och allt möjligt, lite sånt där. Så läraren tyckte att det var bättre att vara på säkra sidan och skicka henne hem, att det inte blir någon sån där psykos eller någonting.
Mirva, Sakari och Hanna vill alla betona att det är väldigt ovanligt att någon insjuknade i psykos till följd av vipassana meditation. Nu ska vi få träffa en som råkar ut för det. Han berättar om sig själv att han arbetar på en av The Big Four, det vill säga en av världens fyra största revisionsbyråer. När han går med på en 10-dagars vipassana-kurs har han en del erfarenhet av en annan sorts meditation. 20 minuters så kallade loving kindness meditationspass. Där man till exempel tänker på ord som kärlek och empati medan man mediterar. Vipassana meditationen är ny för honom.
Jag hade aldrig gjort sån meditation där man fokuserar på andningen eller på känningar i kroppen. Det var alltid lite svårt för mig. Men nog sån meditation också där jag fokuserar på mina tankar och låter dem bara komma och gå utan att så göra något åt dem. Innan kursen så fick jag ett schema.
Bland reglerna är det i synnerhet en regel som Johannes stannar upp inför.
Det stod också lite, typ med en mening, att om du har haft något trauma i din bakgrund, i din barndom, så kan det finnas risker med den här mediteringen.
Under rubriken Människor med allvarliga psykiska problem står det på hemsidan. Eftersom kurserna anordnas och genomförs av frivilliga, vilka i regel saknar psykiatrisk utbildning, har vi tyvärr inte möjlighet att ta hand om människor med dessa problem. Även om vipassana meditation gör de flesta människor gott, är den inte en ersättning för medicinsk eller psykiatrisk behandling. Vi rekommenderar därför inte vipassana för människor med allvarliga psykiska problem.
När jag anmälde mig till kursen så skrev jag ner precis allt om det barndomstrauma jag har gått igenom. Och det där att jag nu för stunden går i terapi. Och så tänkte jag väl så här lite, kanske finskt eller nordiskt, att nej, men då är det okej med det liksom. Då vet de, och om de låter mig komma med så är det nog för att de har bedömt att jag säkert klarar av det. Jag gjorde vipassana i Sverige, och när jag kom fram så var det en härlig stämning, det var en solig vacker dag, en massa människor där som verkar jättemysiga.
På den fjärde dagen börjar den egentliga vipassana meditationen, där man så att säga skannar hela kroppen.
Så vi börjar från gästan och gick neråt och liksom bara mentalt skanna kroppen utanpå för att känna efter om det fanns olika känningar. Samtidigt ska man tänka att alla känslor är bara flyktiga. Det fanns inristat ovanför min säng en text som hette "This too shall pass", och det var liksom väldigt så här exemplifierande för det som man gjorde där. Det beskrevs också som kirurgi av sinnet. Surgery on the mind.
Make very deep operation, surgical operation of the mind. Take out very deep-rooted complexes and get liberated.
Det vill säga att det ska liksom frammana insikter om en själv. Om man så här dekonstruerar ens sätt att tänka. Fast man inte gör det hemskt medvetet, eftersom när man får tankar så ska man bara låta den gå och så ska man igen fokusera på bara känningar i kroppen. Jag följde alla regler till punkt och pricka verkligen. Fast det gjorde jätteont emellanåt. Man fick prata med läraren där på tumman hand. Och han sa att det här med smärtan bara också är en sak som liksom kroppen hittar på för att få en att motstå den här meditationen. Så jag tänkte att nämen, jag kan ta all smärta om det då bara i längden kommer att göra så att jag blir mer fokuserad och mer rofylld. Det sades att allt lidande beror på att man suktar efter någonting eller vill undvika smärta. Jag började tänka mer och mer kritiskt på mitt liv och på mig själv. Jag har haft nära på burnout och rätt mycket ångest. Och jag började fundera mycket på varför jag har haft det och vad i mig som har gjort det. Och jag började ifrågasätta allt egentligen om hur jag lever så här under de här små stunderna mellan meditationspasserna. Men jag hade det fortfarande bra. Jag kände ingen ångest just då. Jag kände mig egentligen helt fantastisk. Tills då den sjätte dagen på kvällen. Då kände jag plötsligt när jag gick och la mig en otrolig ångest. Det var som att jag hallucinerade känslorna av närpå burnout jag har haft på jobbet. Det var som att jag liksom återupplevde dem i en komprimerad form.
Den här starka känslan av burnout höll på i ungefär en timme och stannade sen kvar som en underliggande ångestkänsla kombinerad med starka rädslor för vad som skulle följa på det här, berättar Johannes. Och så kom den sjunde kursdagen.
Så den sjunde dagen, den var alldeles förfärlig. Den värsta dagen i mitt liv. Den här läraren hade sagt att ju längre man objektivt granskar känningar, så desto mindre skulle man få av dem i framtiden. Jag hade rätt mycket ångest då på morgonen när jag vaknade. Men jag kände ändå på något sätt att jag kunde betrakta den lite objektivt. Så jag satt och försökte betrakta den hela morgonen egentligen. Så under lunchen så började jag plötsligt bara gråta helt okontrollerbart. Jag hade ingen aning om varför. Jag fick en syn som av svart rök och vit rök. Och det kändes som att den svarta röken var mycket mer närvarande än den vita, och den exemplifierade all ondska i världen. Och det kändes som att allt bara var liksom mörkt och hemskt.
Johannes hoppar över några pass. Men efter ett samtal med läraren känns det lite bättre. Och han blir övertalad att komma och fortsätta meditera. Men nu som i början, enbart med fokus på andningen. Och då blir det så här.
Jag kände inte min kropp mera. Jag var som en energi, som ett ljus. Sen blev jag jätterädd för det, för jag hade aldrig hört om att det kunde hända. Så det var superskrämmande. Och så började jag plötsligt få spasmer. Och det höll på i 2 timmar.
Johannes pratar på nytt med läraren och säger att han vill åka därifrån. Läraren säger att han ska stanna kvar till nästa morgon.
Jag sov inte en blund under den natten. 4 hittade jag läraren igen och krävde att ringa psykakuten. Jag mådde så dåligt och jag var rädd för att jag hade gjort någon bestående skada på min kropp.
Johannes avbryter kursen på 7 och...
I flera dagar efter det fick jag jättehemska sådana upprepade känslor från min barndom. Som jag inte visste att jag hade haft. Det var som att det kom en jättestark känsla och så såg jag ett ansikte så jag visste att den var kopplad till något specifikt. Det var som att jag inte alls kunde kontrollera mina tankar. De bara liksom välde in och tog över helt totalt och det var så mycket ångest så det var svårt att ta lugna stunder och jag behövde hjälp för att kunna sova.
Men så blir Johannes stadigt bättre. Ända tills han får en dipp.
Det var som att jag igen började hallucinera grejer. Jag fick minnen som inte var sanna. Det var barndomsminnen men kryddade med något nytt som gjorde dem jätteskrämmande. Som tur så fick jag hjälp av hälsovården och av psykiatrin och fick mediciner mot ångest. Efter det så började jag stadigt bli bättre. Men det var de mörkaste veckorna under hela mitt liv.
I Financial Times podcast får man höra flera personer berätta om erfarenheter då meditationen har utlöst någonting som har gjort att det har gått fel.
Mä oon kuullut yhdestä ystävän ystävästä, joka kävi ihan aika vähän aikaa sitten Vipassana-leirin. Ja hänelle siitä tuli jonkunnäköinen tällainen psyykkeen romahdus, joka se ehkä jo kuukausiksi jätti sitten niin kuin hyvin syvän jonkunnäköisen haavan psyykkeeseen.
Ilari Mäkelä, en ung finländare som bor i London. Han har en kandidatexamen i psykologi och filosofi från Oxfords universitet. Och en annan i kinesisk filosofi och historia från Pekings universitet. Han berättar att han av en vän fått höra om en person som på grund av vipassana meditation fick en form av mycket djupt sår i sitt psyke. Mäkelä har intresserat sig för hur meditation kan användas inom mentalvårdsarbetet. Själv har han av meditation fått hjälp bland annat till ett mer balanserat förhållningssätt till alkohol och sex. Då meditationen har gett honom ett ökat lugn, en ökad närvaro, berättar han.
Mulle esim. Henkilökohtaisesti se auttaa suhteessa alkoholiin tosi paljon. Ja ylipäänsä kaikkeen tällaiseen niin kuin alkoholiin, seksiin.
Under de senaste 10 åren har forskningen inom psykologin varit explosionsartad kring meditationens inverkan. Vad det gäller lätt meditation har man just inte hittat nackdelar. Vad kommer till den här intensiva meditationen? Som vipassana meditation är ett exempel på. Då man hittar verkligt många fördelar i hur den förändrar psyket och hjärnans verksamhet.
Tämmöisestä intensiivisestä meditaatiosta on löydetty siis tosi paljon erilaisia hyötyjä, miten se muuttaa psyykettä ja aivojen toimintaa. Mutta sieltä ollaan sitten myös löydetty hyvin systemaattisesti se, että pienelle vähemmistölle niin nämä voi olla hyvinkin paljon psyykettä huonolla tavalla ravistelevia kokemuksia.
Men mycket systematiskt har det inom forskningen också kommit fram att för en minoritet kan intensiv meditation vara mycket också omskakande för psyket på ett negativt sätt.
Siinä yritetään kyllä seuloa sitä, että tätä vältettäisiin, mutta se, miten sitä voitaisiin sitten parantaa sitä seulaa, koska sitä edelleenkin selvästi tapahtuu, että ihmisiä, joille se ei missään nimessä ole hyödyksi.
Ilari Mäkelä säger, att man nu försöker göra en sållning till kurserna. Men att det är helt uppenbart fortfarande är människor som inte har nytta av det här som både börjar och också stannar kvar onödigt länge. Det är hur man kunde undvika det säger Ilari Mäkelä att det är den där $1 miljon-frågan. För i Vipassana meditation stöder ledarna folk att inte ge upp så snabbt, enligt Goenkas föreskrifter.
Mutta miten sitten tukea ihmisiä ylittämään itsensä ja sitten huomata se hetki, kun se on menossa liian pitkälle? Se on hirveän vaikeaa ja siinä hetkessä varmasti tapahtuu isoimmat virheet, isoimmat sellaiset, mitä toivoisi, että olisi voitu välttää.
Att stöda folk att överträffa sig själva och att samtidigt märka det ögonblick när det går för långt, det är fruktansvärt svårt. Det är i det ögonblicket som de största felen inträffar och som man önskar att kunde undvikas, säger Ilari Mäkelä. För Johannes del hade hunnit gå 3,5 månader sedan Vipassanan, när vi träffade honom. Fortfarande är han inte helt okej, men mer och mer börjar han känna sig som sig själv igen och han börjar fundera på att återgå till jobbet. Och trots allt det han har gått igenom säger han nu så här.
Jag skulle ändå rekommendera det här, men med många, många reservationer. Alltså meditering med lag rekommenderar jag helhjärtat till alla. Men det lönar sig att läsa en del om meditering innan man börjar och känna sig själv. Och kanske, alltså om man har ens minsta lilla risk till att ha haft något trauma i sitt bagage, så lönar det sig att gå i terapi först. Och så prata om meditering tillsammans med sin terapeut. Man behöver egentligen inte meditera i timmar och timmar, utan det räcker med 20 minuter per dag om man mediterar på rätt sätt. 20 minuter är loving kindness meditering och det ger jättemycket. Det känns som att den här upplevelsen ändå har fått mig att förstå mig själv bättre. Jag förstod en massa saker om mig själv under själva Vipassanan och också efteråt. Jag hade inte på länge gett mig själv tid att sitta ner och tänka över saker och ting, utan det var hela tiden bråttom i affärslivet liksom. Det känns som att det här ändå var något bra, men det kom till ett högt pris. Jag hade hellre bara gått i terapi under en lite längre tid och fått behandla de här sakerna lite mer med ro. Och fortsatt med loving kindness meditering. Jag kan till och med kanske tänka mig att göra det här på nytt. Men den enorma skillnaden jag skulle göra i så fall skulle vara att jag inte skulle pusha mig så mycket. Jag skulle ta många pauser under den här tiden och jag skulle inte vara så självkritisk. Jag skulle inte gå så fullhjärtat in i det här med att försöka granska mig själv och så. Jag skulle mer försöka satsa på att lyssna på mig själv och mina gränser och försöka ge mig själv kärlek för den jag är.
Till Hanna Gustafsson, Mirva Palmunen, Sakari Alastalo, Ilari Mäkelä och Johannes för era erfarenheter om Vipassana meditation i dokumenterat. Ljuddesignen var Jyrki Häyrinens, dramaturg Are Nikkinen, producent Sandra Wikstrand och det här var ett program av mig, Mi Wegelius.